Det är torsdagen den 7 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Hoppas allting är bra. Allmänna arvsfonden bör avvecklas. Den fungerar varken ändamålsenligt eller effektivt och tiden har sprungit ifrån själva förutsättningarna för systemet med en fristående arvsfond. Därför bör en helt ny ordning tas fram för hur arvet efter personer som inte har några arvingar ska fördelas. Det är slutsatsen i en rapport som Riksrevisionen presenterade tidigare i veckan. Och det har ni kanske redan hunnit se i nyhetsflödet och vi har bland annat skrivit om det på sidan också. Och idag tänkte jag att vi skulle fördjupa oss lite mer i den här nyheten och den här rapporten. För vad är det som Riksrevisionen har upptäckt som är problemet med hur Allmänna arvsfonden fungerar? Och vad får det i så fall för konsekvenser? Varför behövs en ny ordning och hur ska den i så fall se ut? Och förresten, vad är exakt Allmänna arvsfonden och hur fungerar den och varför finns den? Det ska vi prata mer om nu och då är jag glad att hälsa dagens gäst välkommen. Frida Widmalm från Riksrevisionen som varit projektledare för just den här granskningen. Varmt välkommen hit, Frida.
Tack så mycket.
Vi ska prata mycket om rapporten förstås, men jag ska bara börja med den här rekommendationen som kanske för många framstår som ganska radikal. Att helt enkelt avveckla en verksamhet och ersätta med någonting annat. Är inte det ett ganska drastiskt steg?
Jo, det är drastiskt. Men vi grundar vår rekommendation på att de motiv som fanns för arvsfonden för 100 år sedan, de är inte giltiga längre. Att lagreglera hur pengarna får användas, det har lett till att man inte kan dela ut pengar och istället så hamnar pengarna på hög som vi skriver om i rapporten. Och till det kommer ganska allvarliga problem både inom bidragsgivningen och kontrollen. Så sammantaget så menar vi att det här går inte att lappa och laga inom systemet utan ett helt nytt system behöver regeringen ta fram. Mm.
Vi ska prata förstås mycket mer om hur detta motiveras förstås. Jag ska bara berätta lite kort om Allmänna arvsfonden. Alla som lyssnar har förstås hört talas om den, men lite mer fakta kring den. Det är en internationellt sett mycket ovanlig konstruktion. Den har funnits, som Frida säger, i nästan 100 år, sedan 1928. Förvaltas av Kammarkollegiet. De senaste åren har man betalt ut ungefär knappt 800 miljoner kronor årligen. Och tanken med bidragen är att de ska gå till verksamhet av ideell karaktär som är utvecklade för barn och unga, funktionshindrade och äldre. Från början var det bara barn och unga, sen så har övriga grupper tillkommit. Man ger också bidrag för om- och ny- och tillbyggnader av lokaler för samma grupper. Den utdelade medlen, alltså de här 800 miljonerna, det är knappt hälften av den gräns som regeringen satt för utdelningen varje år. Man hade i den senaste årsredovisningen tillgångar på ungefär 12 miljarder kronor. Det där växer, för man drar in ungefär 1 miljard kronor i år, per år i form av arv. Och så får man förstås ytterligare några 100 miljoner genom avkastning på kapitalet. Så att man får in mer pengar än vad man delar ut. Frida, var det en bra sammanfattning?
Ja, det tycker jag var en jättebra sammanfattning. Mm.
För då undrar jag, det här kopplingen, hur det egentligen fungerar med Kammarkollegium. Byråkratin kring fonden, sådär, vem äger den och vem bestämmer över den? Hur ser det ut?
Jo, men då är det så här att arven efter avlidna utan arvingar eller testamente, de hanteras på Kammarkollegiet på deras avdelning som heter Arvsfondsavdelningen. Och den avdelningen, de hanterar också bidragsansökningar och kontrollerar organisationer och utbetalade pengar. De som sedan bestämmer vilka som får bidrag, det är en annan liten myndighet som heter Arvsfondsdelegationen som består av 9 ledamöter. Och de får sitt beslutsunderlag från Kammarkollegiet.
Okej, för i Sverige är det ju så att när det gäller arvingar då är vi ju förstås barn och föräldrar och syskon. Men längre än så går vi inte, utan finns inget testamente så då tillfaller det helt enkelt Allmänna arvsfonden.
Det finns ytterligare arvsklasser som består av far- och morföräldrar och efter det så är det faster, farbröder, moster, morbröder. Men därefter stannar det. Mm.
Så det är inte som att i filmer att det kommer någon advokat en dag som har letat upp du är sons kusins syssling, brylling till någon guldgrävare och ärft någonting. Det kan inte ske i Sverige så att säga.
Det kan inte ske i Sverige, men det kan ske i Skottland. Har vi tagit reda på i vår internationella utblick.
Okej, men då har vi lite mer koll på den. Jag ska bara göra en liten utvikning här. En sak som jag lärde mig när jag läste i rapport. Det är att fonden drar in ungefär 100 miljoner om året på metallåtervinning från kremeringar. Och det tror jag inte är så allmänt känt faktiskt. Det är en ganska ny grej, men det är så alltså att pengar som vi lägger på att ha guld i tänderna eller titanskruvar i benen eller vad det kan vara, det bränns ju inte när vi kremeras, utan det kan sedan återvinnas och säljs, och de pengarna går till Arvsfonden. Visste du det innan?
Inte innan vi började den här granskningen.
Då vet vi det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi ska övergå till granskningen. Varför är Allmänna arvsfonden en lämplig sak för att granska?
Ja, det är ju precis som med alla andra pengar, att det är alltid viktigt att de hanteras effektivt och går till de saker som det är meningen. Och i fallet med arvsfonden är det kanske extra viktigt eftersom det handlar om arven efter avlidna. Och något vi har sett är ju att det här problemet med välfärds- och bidragssystemen utnyttjas för organiserad brottslighet är ju något som har spett på angelägenheten att granska också.
En liten utvikning till här. Vi har flera gånger haft gäster från Riksrevisionen, så de flesta av våra lyssnare har nog koll, men vi ska ta en kort repetition. Vem är det som bestämmer vad ni på Riksrevisionen ska granska? Hur sker de besluten?
Vi har liksom en löpande område om världsbevakning, och där tar vi fram dels problemindikationer och sen idéer till granskningar och uppslag. Och den som fattar beslut om vad man ska gå vidare med är Riksrevisorn.
Okej. Kan regeringen be er granska saker?
Nej, det kan de inte göra. Vi har ett lagfäst oberoende om att det är vi, det vill säga Riksrevisorn, som bestämmer vad som ska granskas.
Och den här gången var det alltså Arvsfonden. Varje granskning ställer ju vissa frågor. Vad är det konkret ni vill ha svar på den här gången?
Ja, i den här granskningen så har vi ställt frågan om systemet med Allmänna arvsfonden kan fungera ändamålsenligt och effektivt.
Okej. Kan du utveckla det? Vad betyder ändamålsenligt och effektivt?
Ja, ändamålsenligt, det är ju enligt de ändamål och mål och syften som finns och fanns vid fondens tillkomst. Och effektivt, det handlar om att det ska vara god hushållning, och i förlängningen just i den här granskningen så handlar det ju också om respekten för att det just handlar om de här arven efter avlidna.
Och vad är det korta svaret på den granskningsfrågan?
Ja, det är ju nej, eftersom vi har konstaterat att det behövs ta fram ett nytt system. Det fungerar inte effektivt eller ändamålsenligt.
Kan du berätta lite mer hur man konkret arbetar med en sån här granskning? Vad gör man först och vad gör man sen, och hur går man tillväga?
Ja, när vi har ställt en sån här övergripande revisionsfråga, då tar vi hjälp av lite underfrågor för att besvara den övergripande. Så att, och det återspeglar också vad vi sen rent empiriskt kommer att titta på. Så i den här granskningen så har vi ställt en fråga om bidragsgivningen, specifikt hur man handlägger ansökningar och vilka beslutsunderlag man har, och delvis också hur bidragsgivningen faller ut. Och därefter så har vi tittat på kontrollen, dels av de som söker om bidrag, men framförallt också om vilka, att de pengar som betalas ut används till det de ska. Och slutligen så har vi också gjort en granskning av systemet, om det passar samtidens förutsättningar.
Vi ska använda just de här delfrågorna när vi sen delar upp, när du ska berätta om rapporten. Om vi börjar det här handläggningen av ansökningar och beslutsunderlag, hur du vet att detta sker effektivt, om man har ett bra underlag när man drar ut pengar. Kan du bara så att lyssna och få ett litet hum om vad finns det att säga om de projekt som finansieras via fonden övergripande? Vad handlar de om? Hur mycket pengar brukar det handla om per projekt? Och vilka är det som driver projekten? Kan man säga någonting övergripande eller allmänt?
Det kan man. För det första så sa vi inledningsvis här att projekten ska vara utvecklande för någon av fondens fyra målgrupper. Och det får till följd att projekten handlar ofta om att man har en målgrupp och så tar man och kombinerar det med någon ny verksamhet eller metod och testar.
Och man, är man en förening då eller ett företag? Eller
vad är? Då är man en organisation med verksamhet av ideell karaktär.
Okej. Okay. En ideell förening helt enkelt.
Det kan vara en ideell förening, det kan vara olika slags stiftelser och det kan faktiskt i vissa fall också vara ekonomiska föreningar.
Mm. Okej, och då drar man igång någon verksamhet. Ja, vilken typ går det att säga?
jag kan i alla fall nämna att man kan få bidrag för att anställa en projektgrupp. Och sen köpa in extra tjänster, vilket ofta också handlar om att köpa in extern expertis. Till exempel om man vill ta fram en app, vilket är vanligt, och liknande. Man får också ersättning för en lokal och olika slags utrustning. Mm.
Och mer, alltså, jag såg att ni hade någon sammanställning att det handlar om idrott ibland. Det handlar om fritidsliv, det handlar om... kan du berätta lite mer om?
Ja, arbete mot psykisk ohälsa, kulturevenemang, ofta stöd och utveckling för kanske utsatta grupper i olika avseenden.
Mm. Är det så att säga one shot så att man kan göra, nu ska vi ordna den här kulturfestivalen i sommar, eller måste det vara någonting som ska pågå under längre tid?
Att genomföra en kulturfestival är liksom inte utvecklande, så att det tror jag man skulle få avslag för.
Okej. Okay. Så det är under en viss tid?
Precis, man ska ju liksom utveckla ny verksamhet. Alltså den ska vara utvecklande, så det får inte bara vara att man liksom, ja, fortsätter på sin gamla verksamhet. Utan som det här var inne på, att man kombinerar en målgrupp med en metod eller ja, så.
Okej, okay, så som jag så att säga har en förening som har funnits i 20 år men det börjar bli lite knackigt med finanserna. Då går man inte till Arvsfonden och säger nu behöver jag lite extra stöd där. Det funkar inte.
Nej, så fungerar det inte.
Okej, men då tror jag folk, man kan ju läsa rapporten också förstås om man vill ha det här mer detaljerat. Rent konkret när man söker bidrag, hur gör man då?
Ja, det finns en utomordentligt bra guide på Arvsfondens egen webbplats, men det går till så att man fyller i en ansökan där man ska beskriva sig själv och sitt projekt och hur man tänker sig projektets kostnader.
Mm. Så det är en skriftlig ansökan, räcker det eller?
Ja, det räcker, alltså formellt sett så räcker det, men vi har ju sett i granskningen att i väldigt många fall så vidtar en dialog med Kammarkollegiets handläggare om att utveckla delar av ansökan eller modifiera på olika sätt.
Mm. Okej, så det är inte så att man skickar in en och this is it, det är ja eller nej man får tillbaka, utan Kammarkollegiet kanske hör av sig att och säger si och så skickar man in någonting nytt. Är det så det går till?
Exakt.
Vilket då låter, för det tar ni upp också, att det blir en samverkan mellan sökande och Kammarkollegiet här. Och det, där sätter ni lite varningsflagg. Berätta.
Ja, vi tycker att det ska vara ett långt respektavstånd mellan den som söker och den som beslutar. Och det är ju de här handläggarna på Kammarkollegiet som tar fram förslag till beslut till Arvsfondsdelegationen. Så vi menar att där behöver det vara lite tätare skott.
Att man helt enkelt inte ska ha dialog med de sökande.
Precis. Det är en sak att påpeka att ni har glömt att lägga på lönebikostnader eller något sånt där. Men att be dem utforma bättre de villkor som sen ligger till grund för beslut om bidrag, det är inte bra.
Mm. Ungefär hur stor andel av projekten får pengar?
Det är ganska precis en fjärdedel som får projekt. Mm. Och de andra tre fjärdedelarna, de uppfyller på olika sätt inte de krav som finns.
Okej. Okay. Och hur mycket pengar brukar det handla om som man ansöker om och som man får?
Ja, det är ju lite skillnad då. Så att ofta så får man något, i genomsnitt så drar man ner lite de ansökta beloppen. Men vi har ju också sett exempel på motsatsen, så det är svårt att säga mer specifikt. Men i genomsnitt så beviljas man ungefär 6 miljoner, så 2 miljoner per år. De allra flesta projekten är treåriga.
Mm. Och du sa tidigare att det här kan gå till löner, lokalkostnader och annat. Vad är det vanligaste man behöver pengar till?
Den största kostnaden är lönekostnader. Det är ungefär 2/3 av de här 6 miljonerna. Sen så är det då extra kostnader, vilket kan vara som sagt att man tar in expertis för att, ja, som jag var inne på då, webbhantering eller apputveckling eller föreläsningar eller någonting sånt där. Mm. Och så är det lokaler och extra utrustning. Man får pengar för projektets administration så att den ska skötas väl. Ja.
Okej. Okay. Om vi då övergår till när ni besvarar den här delfrågan, hur handläggning av ansökningar och beslutsunderlag fungerar. Vad kan man säga, vad är era stora findings här, ifall du skulle vilja lyfta fram det viktigaste?
Ja, det första har vi ju redan varit inne på, och det var det här med den här långtgående dialogen som vi tycker borde vara kortare. Mm. Sen har vi också funnit att arvsfondsdelegationens beslutsunderlag som de får från Kammarkollegiet, det tycker vi är alldeles för dåligt för att kunna bedöma hur mycket projekt man får för pengarna. Och det handlar framförallt om hur man beskriver och bedömer bemanning och budget i projekten. Och där har vi sett att man dels skriver alldeles för lite, och sen har vi också hittat ganska många felaktigheter i de delarna. Mm. Att man skriver att man har dragit ner projektets budget, men man jämför siffrorna så ser man att i själva verket är en ökning.
Just det. Jag ska citera er. Ni skriver så här: det samlade intrycket är att arvfondsdelegationens budgetunderlag inte höll tillräckligt goda bedömningar av budgeten för att besluta om bidrag, och att Kammarkollegiet ofta slarvar med beslutsunderlaget när det gäller projektbudgeten. För mig som gammal ekonom låter det där lite hårresande. Vad är det som brister när man bedömer budgeten?
Ja, vi menar att det behöver vara så tydligt så att man kan göra en vettig bedömning om det står i proportion till den beskrivning av själva projektet som också då ska finnas i beslutsunderlaget. Och då kan jag säga inom parentes att även på den punkten så ser vi några fall när det inte ens går att se tillräckligt väl vad som ska göras och varför.
Mm. Återigen citat: vi bedömer att arvsfondsdelegationen i få fall har haft tillräcklig information om vad den sökta budgeten avser. Man vet alltså inte vart pengarna ska gå.
Nej, bilagt det här underlaget så finns det en budget på högsta aggregerad nivå där det står så här mycket löner, så här mycket extra kostnader, så här mycket är lokaler och så vidare. Men för att det ska fyllas med mening så behöver man beskriva det lite mer och också göra en bedömning av det i relation till vad det står att det här projektet ska syssla med. Mm.
Vi ska återknyta det där vi nämnde, den nära kontakten. Ni talar ju om att vissa ansökningar då närmar sig att ses som förhandlingsbud. Att om man skickar in en ansökan och då kanske man är ganska vag och brer på ganska mycket, och så kanske man får då ett motbud och så landar man någonstans i en dialog. Förstår jag det rätt då?
Ja, vi har ju inte granskat den dialogen, men vi menar i alla fall att det yttre omständigheterna, det vill säga att de flesta vet att det finns mer pengar att dela ut än vad man kan dela ut. Och man vet också att när man har skickat in ansökan så kommer man att få möjlighet att föra just den här dialogen om design och om resurssättning. Så det är det vi invänder mot.
Just det. Någonting mer under den här delfrågan som du tänker är relevant innan vi går vidare?
Ja, en sak som vi har iakttagit i granskningen, det är att de flesta projektansökningar, de satsar på, de har liksom en planerad målgrupp där det är ganska få deltagare i projektet. Och det tycker vi blir dålig hushållning med arvepengarna. Och det här är orsaken till att det i arvsfondslagen står att det här projektens resultat ska kunna leva vidare efter att pengarna från arvsfonden är slut. Och där menar vi att det är högst osäkert om det kommer att ske, därför att det mäts inte på något bra sätt. Sen en annan sak som vi också har sett när det gäller bidragsgivningen, det är att vi tycker att det är ett fåtal organisationer som får inte bara ett utan många projekt. Antingen har man dem på varann i tiden eller till och med parallellt flera stycken eller båda delarna. Mm. Och det tycker vi strider mot det som står i arvsfondslagen om att inte pengarna ska gå till löpande verksamhet.
Just det. Och när du säger att det är ganska små målgrupper, hur många personer kan vi prata om då?
Ja, men det finns allt från att någon skulle driva en studiecirkel med 20 deltagare per år i 3 år. Men något som vi också har iakttagit är att de här uppskattningarna av antalet deltagare är högst oklara. Om man skriver att man har 1200 deltagare men 1000 ska endast svara på en enkät, då är det, har man glidit lite på vad som begreppet deltagande borde innebära.
Mm. Jag kan bara till lyssnarna säga att det är ganska stora målgrupper där. Barn och unga i Sverige, det är ungefär 2 miljoner personer kanske, mellan tummen och pekfingret. Och äldre då, om man antar att det handlar om pensionärer, ungefär lika många. Så att det är en betydande andel av Sveriges befolkning vi, som är potentiell målgrupp så att säga.
Absolut.
Då ska vi gå ner vidare till nästa delfråga. Och det är den som rör kontrollen av de organisationer och också de personer, firmatecknare och anställda och så vidare, som söker bidrag. Och det är kanske den frågan som fått mest uppmärksamhet i media efter att den här granskningen presenterades. Frida, varför är det viktigt att titta på vem det är som får pengar?
Jo, men det är viktigt därför att om man ska få ett stort bidrag, ofta mellan 4 och 10 miljoner, då behöver organisationen vara seriös naturligtvis, men också ha kapacitet att driva ett stort projekt. Det handlar ju om att vara arbetsgivare, betala ut löner och skatter och pensionsavsättningar med mera i rätt tid och hantera arvsfondens pengar så som det är statuerat enligt reglementet och så. Och därför så måste Kammarkollegiet kontrollera innan man betalar ut, innan man beviljar projekt, att man just är seriös men också har kapacitet att driva ett projekt sen.
Mm. Och här sker väl viss kontroll, det har ni väl funnit?
Absolut, det sker en kontroll med en god struktur. Men vi har ändå sett några brister och i sådana här sammanhang är det viktigt att kontrollera organisationernas företrädare. Det brukar kallas för firmatecknare. Och vi har bland annat funnit att de borde kontrolleras lite bättre. Det är ändå de som liksom med sin namnteckning intygar att man söker de här pengarna på rätt villkor och underlag i övrigt.
Hur har ni arbetat rent konkret med den här delen av granskningen?
Ja, för det första så har vi, bara för att göra en kartläggning av problemet, så har vi ju låtit polismyndigheten och säkerhetspolisen och Skatteverket göra slagningar i sina respektive register. Och där, när det gäller de där första då, där har vi ju faktiskt funnit att det både har förekommit, finns pågående misstankar och utredningar om ganska allvarlig ekonomisk brottslighet, organiserad brottslighet och även sån här demokratihotande brottslighet.
Mm. Precis, för ni tittar ju på en del domar och misstankar när det gäller en viss typ av brott då. Vi väntar lite på det demokratihotande. Det gäller först ekonomisk brottslighet. Vad kan det vara för typ brottstyper?
Ja, det kan vara bedrägerier, stöld och andra tillgreppsbrott, trolöshet mot huvudman, bokföringsbrott.
Då kan man för sig invända så här att säg att jag i min bakgrund har gjort fuffen så har trolöshet så har jag avtjänat mitt straff. Det ska väl egentligen inte diskvalificera mig från att kunna jobba eller få pengar från arvsfonden, eller ska det det? Vad säger, är det så att jag anses vara en allmänt opolitlig person då, eller hur tänker man då?
Jag kan väl säga så här att vi har inte gjort de här slagningarna för att kartlägga om man ska få bidrag eller inte, utan vi har gjort det för att se hur vanlig den här problematiken är. Och det har vi gjort därför att ingen annan har samma möjlighet att göra det som vi. Och att det säger väl ändå något om det har varit många domar om förskingring och trolöshet och stöld och så vidare. Tänkte det var vår bevekelsegrund.
Just det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och ni har ju också tittat här att organisationer som har fått arvsfondsbidrag var överrepresenterade i penningtvättsregistret. Vad kan det vara tecken på?
Ja, penningtvätt är ju ett sätt för kriminella att göra olagliga inkomster lagliga. Och jag kan inte jättemycket mer om det, men det är allmänt känt att inte minst ideella föreningar men också andra organisationsformer kan utnyttjas på olika sätt för sådana syften.
Mm. Så vad ska vi ta det som? En varningssignal helt enkelt?
Absolut.
Så var det en annan sak som jag hoppade till med på rejält. Det är ju så att hälften av alla föreningar med pågående projektbidrag från fonden har då i stor utsträckning helt låtit bli att deklarera eller lämnat underskattade inkomstuppgifter i sin deklaration. Och jag förstår, det här är ju inte skattepliktiga belopp, men de ska ju ändå enligt regelverket redovisas. Och nu var det alltså hälften av föreningarna, har ni funnit brister där? Förstår jag saken
rätt? Ja, det stämmer. De har i många fall inte deklarerat några inkomster alls. Och i andra fall så har de deklarerat summor som är betydligt mindre än arvsfondens bidrag för det, ja, deklarationsåret så att säga.
Okej. Vet du om Kammarkollegium har själva gjort någon koll på det här, eller dök det någonting upp i granskningen att det finns en koll av det här överhuvudtaget?
Jag kan säga så här att Kammarkollegiet har inte möjlighet att ta in de här uppgifterna direkt från Skatteverket, så man kan inte göra det med någon automatik så. Däremot så gör de hade ju kanske kunnat ta in uppgifterna från i samband med ansökan, men det gör de inte, och det är väl något vi menar att de bör titta på och göra framgent.
Mm. För det har också Kammarkollegiet har ju kommenterat er granskning väldigt kort, men en sak de lyfte fram då, responsen var då att de har ju inte kunnat göra de kontroller som ni har gjort. De har inte kunnat gå in och titta i brottsregister och misstankeregister och sådär. Och det låter ju så att säga som ett legitimt försvar från deras sida. De kan inte kolla sånt här helt enkelt. Vad tänker du om det?
Nej, men det stämmer absolut. Men vad vi skriver i rapporten, det är sammantaget att det finns åtgärder som Kammarkollegiet skulle kunna vidta direkt för att förbättra kontrollen. Sen finns det annat där de efter en viss rättslig utredning internt skulle kunna antagligen vidta fler åtgärder än vad man gör idag. Mm. Och sen så finns det ju sånt som är helt bortom deras kontroll som ligger på lagstiftning då. Då är det ju förstås regeringens fråga.
Mm. Men det här förstnämnda, det man hade kunnat göra utan större besvär, vad är det för typer av åtgärder?
Ja, men det skulle ju exempelvis kunna vara att kolla upp näringsförbud på firmatecknare. Och en annan sak är att vi menar att man behöver ha ett register, föra ett eget register över firmatecknare och anställda. Och det menar vi också att man kan göra rakt av inom ramen för GDPR.
Just det. Sen det här med demokratihotande brottslighet, det var en annan brottskategori där ni tittade. Vad är demokratihotande brottslighet för någonting?
Ja, det är ju sånt som hotar det demokratiska samhället. Och om man tittar på det finns lite olika definitioner, men jag kan nämna sådana här våldsbejakande extremism till exempel, är ju kanske lite i mitt fåran där. Vi gjorde ju så att vi uppdrog till polismyndigheten respektive säkerhetspolisen att själva avgöra vad som var demokratihotande brottslighet i deras respektive register.
Just det. Ja, under den här punkten har ni också kontrollerat då, hur man kontrollerar då själva bidraget. Vad finns det för iakttagelser där? Vad gör man rätt och vad gör man fel?
Ja, det är lite som på förkontrollsdelen, att man har en god struktur och följer den. Men när vi granskar i alla fall kontrollen av de här utbetalda bidragen, då ser vi att det är väldigt, väldigt, det är väldigt många fel som begås, och ganska många allvarliga fel också. Och då menar vi att det är så pass många så att det borde inte vara så många. Då borde man haft en bättre kontroll av vilka som beviljas. Mm. Det var det ena. Och det andra är att när man upptäcker allvarliga fel, då menar vi att de åtgärder som blir för den som har begått felen är alldeles för små, eller till och med inga åtgärder. Man har till och med godkänt allvarliga missförhållanden i efterskott.
Så man, ja, alltså hur ofta stoppar man utbetalningar eller kräver återbetalning rent av?
Det är väldigt få fall. Mm. Jag har ingen exakt siffra just nu.
Mm. Jag kan nämna ett lite fascinerande exempel ni hittade. Det var en person som hade två arvfondsfinansierade tjänster. Hen jobbade då 100% på en och 50% på en. Så hen jobbade 150% arvfondsfinansierat, så att säga.
Ja.
Vad tänker du om det?
Ja, jag kan tillägga att vederbörande även under ett antal månader jobbade ytterligare i tredje arvsfondsprojekt.
Ja, flitig person.
Ja, precis. Långa dagar. Mm. Nej, vi tycker ju förstås att det är allvarligt och är absolut inte i linje med hur arven efter avlidna bör användas.
Kan jag göra en liten utvikning här? Det här tänker jag ändå är någonting som jag reagerar på. Det ändå går människor ganska djupt i sinnes. Det här är ju människors livsbesparingar. Det är vad de lämnar efter sig i form av tillgångar. Och det tror jag ganska många av oss, jag vet inte om myndighetsperspektivet är så, men det rent mänskliga perspektivet är ju att det här måste behandlas med viss respekt. Det är viktigt för samhällets legitimitet att människors kvarlåtenskap inte sprids för vinden. Förstår vad jag menar?
Håller med.
Ja, jag vet inte om det har påverkat er, men det är väl också syftet bakom det här, att, eller bakom arvsfonden, att det ska vara vettigt helt enkelt.
Ja, precis. När arvsfonden stiftades där för 100 år sedan, då var ju det ett av motiven till att inte bara låta det gå in i statens budget. Att det skulle hanteras extra varsamt och med extra fin användning så att säga.
Mm. Ni som vill ha lite hårda ord om det här kan läsa Peter Wennblads text på sidan om det här, som han kallade statligt sanktionerad gravplundring. Om man vill då ha ledarsidans åsikter om detta. Men nu pratar vi granskningen och går över till den här sista frågan ni tittade på. Och det var ju det här i vilken grad dagens ordning helt enkelt lirade med dagens, ja, med vår tid, eller om man behöver tänka om den. Vad nådde ni för svar där?
Jag var inne på det precis här då, att det är det här med att de motiv som fanns för 100 år sedan är inte giltiga längre. Och på den tiden så fanns det stora sociala behov och det offentligas ansvar var ytterst begränsat för befolkningens välfärd. Sjukdomar grasserade, barn blev föräldralösa. Man såg att de här pengarna kunde användas för att bygga upp institutioner av typen barnhem och förskolor och sådana saker.
Men det byggs få barnhem för.
Ja, precis.
Ja, men det är väl uppenbart, för det har vi ju en annan ordning för,
ja,
idag.
Ja, exakt. Och det är ju det som är den stora dissonansen, att det är inte samma förutsättningar helt enkelt idag. Och utöver det här med att det offentliga redan har ett stort ansvar för välfärden, så finansierar ju statens budget också redan som det är det civila samhället och deras organisationer med ganska långtgående bidrag, och man får också bidrag från kommuner och regioner och sådana saker.
Jag ska passa på också då hänvisa till Peter Wennblads ledare att 800 miljoner som arvsfonden delar ut varje år är förstås mycket pengar, men det är bara en ganska liten del av det totalt statliga åtagandet för civilsamhället som då uppgår till många miljarder, och som sagt finns även andra offentliga givare där också som kommun och region. En annan sak, ni skriver om att regeringen då ger ju vissa prioriteringar här som går emot ursprungstanken. Vad är det för någonting?
Ja, det är någonting som jag tror inte fanns med från början, men det är så att regeringen lämnar en skrivelse årligen till riksdagen då, och i den så lämnar man också anvisningar till arvsfonden om hur pengarna ska användas. Och den ordningen med årlig styrning, prioritering av hur pengarna ska användas, ja, det lirar ju inte alls med det ursprungliga motivet att det här ska skötas skilt från statlig styr, från den dagspolitiska styrningen så att säga. Så att det är...
Politikerna har varit inne och pillat helt enkelt.
Ja.
Mm. Okej, nu tänker ni er en nyordning. Vi började med att säga att det här var en ovanlig konstruktion. Är den unik eller finns det andra?
Den är faktiskt unik. Det har en gång tidigare funnits en arvsfond på Island, men den la de ner för att de tyckte att det...
Fondur Arvur hette den.
Alltså,
nej, jag skojar bara.
Antagligen.
Ja, förlåt.
Den la de ner därför att de menade att det var det offentligas ansvar. Mm. Den gick till liknande saker som våran arvsfond.
Hur gör man i våra grannländer, Norge, Danmark, Finland?
Ja, Danmark har också för några år sedan utrett om man skulle öronmärka de här arven och hantera dem i en arvsfond. Och den utredningen kom fram till att det skulle man inte, det var inte tillräckligt effektivt och inte heller tillräckligt flexibelt gentemot de eventuella behov som finns.
Så vad händer med arvspengarna i Danmark?
De går rakt in i statsbudgeten.
Mm. Är det den vanliga europeiska ordningen att det så det fungerar?
Ja, det är det. Det är det vanliga. Det förekommer lite varianter av öronmärkning. Så att, i Norge till exempel så går pengarna till en paraplyorganisation som fördelar ut pengarna till ungdomsorganisationer. Men där rör det sig om betydligt mindre pengar och ingen kan heller få mer än 400 000 kronor.
Mm. Hur är det med era rekommendationer? Ni säger att vi behövs nyordning. Rekommenderar ni någon nyordning eller ger ni det till politikerna att utreda vidare?
Ja, det är naturligtvis i stor utsträckning föremål för politiska prioriteringar. Men vi menar i alla fall att efter att ha gjort den här internationella utblicken då, att det är rimligt att utgå från och hantera det via statens budget. Och vi menar också att hanteringen i övrigt behöver vara enkel och robust mot missbruk.
Har du någon personlig favorit när det gäller best practice utifrån?
När det gäller best practice? Nej, det kan jag inte säga att jag har.
En sak jag funderar på, det var ju det här vi sa inledningsvis att fonden får in mer pengar än man delar ut, både genom avkastning och nya arv. Då växer ju fonden hela tiden. Är det ett problem i sig, tänker du?
Det är det faktiskt. Det är ju ett delikat problem att ha mer pengar än vad man gör av med, kan man ju tycka. Men det är faktiskt så att när de här pengarna läggs på hög, då används de ju de facto inte för det som lagstiftaren hade tänkt sig. Och att de inte används överhuvudtaget, ja, det är faktiskt samhällsekonomiskt ineffektivt.
Mm. Och en aktör som behöver dela ut mer pengar, det skapar en incitamentstruktur kanske som kanske inte är helt lyckad om man så att säga, samtidigt vill prioritera vart pengarna ska.
Nej, precis.
För ni skriver också här, kombinationen av stora bidrag att söka och låg konkurrens om pengarna medför en påtaglig risk för att organisationer bildas enkom för att söka projektbidrag och att projektansökningar designas för bidraget istället för att komma från genuina idéer och behov. Ja, det sammanfattar väl kanske en farhåga då så att säga.
Exakt.
Jaha, vi ska börja sy ihop den här granskningen. Ja, om du själv får sammanfatta, vad är den viktigaste iakttagelserna totalt sett i er granskning?
Ja, det är ju förstås väldigt viktigt att de skäl som fanns för att instifta arvsfonden inte längre finns kvar och därmed behöver ses över igen. Men jag tycker också att det vi har funnit både om bidragsgivningen och kontrollen är så pass allvarligt så att det sammanfattar väl det hela.
Mm. Och det här med att ni rekommenderar inte att man tänker om inom ordinarie system, lappa och laga. Hur har era tankar gått där?
Ja, en viktig orsak är att det går inte att lappa och laga, för att en viktig del av regelverket är ju just det här att det ska gå till utvecklande verksamhet med vad som ligger i det, att det får inte gå till löpande verksamhet och ska vi uppfylla dem, och det är det som har lett till att pengarna läggs på hög, så det måste omprövas och hittas en ny, och den formen är dessutom känslig för missbruk har vi ju funnit. Så att det behöver tas fram ett sätt att använda pengarna på ett enklare sätt där det går att ha god kontroll.
Mm. Vad har du själv förvånat dig mest under arbetets gång? Eller är du en sån där revisor som aldrig förvånas av någonting?
Ja, det var en svår fråga. Jag tror jag passar på den.
Nej, okay. Mm. Vad händer nu? Nu har ni presenterat den här. Nu är det upp till politikerna att gå vidare.
Ja, det är det. Våra rapporter lämnas ju till riksdagen och de begär in ett yttrande från regeringen, och regeringen som styr riket, så att det tas utifrån det.
Så är det. Vad har ni fått för reaktioner på den här granskningen?
Ja, vi har fått ganska många reaktioner, både från allmänheten och övrigt, som du säkert själv känner till från din egen bransch.
Mm. Ja, det har varit en del tyckande. Det finns ju politiska dimensioner här. De ska jag inte be dig kommentera, för det är inte din sak. Men bra, då tror jag vi har fått veta det mesta av den här rapporten. Man kan förstås läsa den på Riksrevisionens hemsida. Den är ska jag säga, lättläst, knappt 100 sidor. Så den, man kan i alla fall läsa sammanfattningen, så får man väl veta det viktigaste. Ja, är det någonting du vill tillägga som du tycker lyssnarna ska ha med sig?
Nej, jag tror vi har sammanfattat det mesta.
Du har fått allt sagt.
Ja.
Därmed säger jag stort tack till dig, Frida Widmalm från Riksrevisionen, för att du gästade mig idag. Tack så mycket.
Tack själv, Andreas.
Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Vi har ju en podd varje vardag, så vi behöver massor med inspel och idéer. Oavsett om det rör sig om ris och ros om den här podden eller förslag om framtiden, så tycker jag ni ska mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som ni vet Jesper Sandström. Jag heter som ni vet Andreas Eriksson, och jag hoppas som ni vet att vi hörs snart igen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.